Ja, då är vi igång. Ja, nej, jag vågar inte röra något här. Man kan stänga av de där spåren. Men jag vågar inte röra något, för jag har fått så mycket skäll.
Ja, men ska vi passa på att säga bara, alltså typ världens största tack till våran eminenta klippare.
Ja, det kan vi verkligen göra.
Som faktiskt räddar ljudet varje gång som vi har lyckats fucka upp det. Och som är alltså värd guld. Alltså,
verkligen.
Fast jag vill typ inte säga snabbt, för jag vill inte att någon ska ta honom ifrån oss.
Nej, men så är det ju. Men jag tror också i och för sig alltså, inte att han har tid att klippa andra poddar.
Så tänk inte ens tanken.
Så tänk inte ens. Han har ju egentligen inte tid att klippa den här podden heller.
Nej, men han gör det.
Och det är vi tacksamma för. Pratar om grejer, jätteintressanta grejer. Elin och Agnes i en podd som heter Bakom kulisserna. Men vad ska vi hitta på idag då?
Mm, så här.
Vi har ju en plan.
Vi har en plan. Och faktiskt, jag fick in en fråga från en person. Mm-hmm. Och tänkte, vad kul att folk undrar saker. Ska vi inte då köra ett helt frågeavsnitt? Apropå att vi också alltid kör vanligaste frågan. Och så har vi bett folk på våra Instagram att skriva in frågor till oss om vad som helst. Alltså hur det är att jobba med underhållning, stand-up, tv eller bara till oss personligen. Mm. Och jag har fått en jättemycket fråga. Jag blev så här helt rörd att folk undrar saker.
Det är superkul, ja. Det är superkul.
Så jag har ett gäng frågor här och du har...
Och jag har också ett gäng frågor tror jag här.
Ja.
Jag försöker dricka kaffe medan jag pratar. Det är därför jag låter lite oengagerad. Men det är jag inte. Jag är superengagerad.
Ja, det är du. För att det
men
vet
också
jag.
Sugen på att dricka lite kaffe just nu.
Men jag vet att du är, för vi har liksom pratat lite här innan. Och då har jag hört din röst att du är på bra humör.
Ja. Jo, men jag är på ganska bra humör. För ovanlighetens skull. Det är inte varje dag, det händer.
Men ska vi bara panga på då med frågor? Ska jag börja med den frågan som faktiskt jag fick allra först innan vi ens bad om det?
Ja, verkligen.
Det är en fråga till dig.
Okej.
Okay. Ja, ska jag hitta den här bara. Klipp, 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 Ted. Här får klippa, klippa, klippa.
Lägga på sån hissmusik under tiden.
Ja, jag kan få lite hissmusik medan jag läser frågan också. Då är det en som vill veta hur man får jobb i branschen igen när man är tjejen som tappade bort en mille. Och fattar man inte den frågan, då får man lyssna på vårt avsnitt om misslyckanden.
Precis, det avsnittet som heter Jag slarvade bort en miljon.
Exakt.
Och det var ju jag som gjorde det. Ja, det är ju en jättebra fråga hur man får jobb i branschen igen efter att ha gjort det. Och svaret är väl så här att, ja, för det första så är det ju såklart lite tillspetsat. Det var inte som att jag gick på stan med en portfölj full av sedlar som jag tappade ner i en gatubrunn.
Åh, liksom. Det hade jag i och för sig velat se.
Ja.
Men så, jag ser framför mig att du också har lös mustasch och ute på en sån detektivuppdrag.
Ja, och bara, åh nej, jag tappade den. Vad ska de säga? Ja,
en sån klassisk, som fanns förut sån vägbrunn med bara gall. Det finns inte längre va? Där man kunde se ner i avloppet. Det har de tagit bort.
Nej, det är sant. Ja. Precis. Eller
en smal liten portfölj som fick plats emellan.
Ja. Eller en sån gatubrunn där locket står uppe och det är någon som är på väg att klättra upp för en stege där som får portföljen i huvudet.
Oh.
Och det är början på en film hur han liksom dimper ner en miljon i huvudet på honom, hur hans liv förändras efter det. Han tror att han ska bli lycklig, kunna betala av sitt lån på huset, men sen går allt åt helvete och kontentan är pengar gör det inte lyckligare.
Precis, för först är han väldigt arg på överklassen och för att han måste jobba i klaken.
Ja.
Och sen när kommer överklass med mustasch och portfölj och bara tappar portföljen i huvudet, blir han jättearg. Och sen säger han, jag fick pengar och tänker, nu är det min tur och klättrar upp dit. Och sen inser han hade det bäst i klaken hela tiden.
Ja.
Jag har varit i klaken i Stockholm en gång.
Har du det?
Mm. Ja, man fick åka ner en hemlig hiss under Kungsträdgården.
Oj.
Ja, och där nere...
Körde du stand-up där? Hade du ett gig?
I wish. Men det var en helt egen värld. Jag fick prata med en riktig kloak entusiast. Alltså han brann för kloakerna. Och han hade inrett det här rummet som var precis bredvid kloakerna. Det var liksom fönster rätt in i kloakerna. Man såg liksom allt bajs som bara forsade förbi. Mm. Och där hade han byggt en... han hade gjort ett merchrum med... Dels hade han så kloakbrunnslock från hela världen som han hade som en wall of fame. Och sen hade han byggt barbord av sådana kloakbrunnsplattor, ståbord. Så brukade han ha hemliga fester där med kloakfolk från hela världen.
Kloakfolk från hela världen? Men gud vad skönt, men om du inte hade ett gig där, var det en Tinder-dejt eller? Vad gjorde du där?
Det var min pappa.
Gud vad obehagligt om du var på Tinder-dejt med din pappa
i kloaken.
Många lager av obehag.
Men det var, jag gjorde en intervju.
Jag fattar. Ska jag svara på frågan?
Ja. Snälla, hur gjorde du för att komma tillbaka?
Jo, men alltså, det var ju så, som jag sa, att det var lite, det är klart att jag inte liksom slarvade bort en miljon. Jag gjorde ju också ett bra jobb och sen gick det åt helvete. Och som sagt, det kan man höra i det avsnittet, exakt vad som hände då. Men det som hände efter var ju att jag gick på föräldraledighet med min yngsta son. Och då var jag hemma ett år. Det hade jag absolut inte tänkt vara hemma så länge. Men det blev så, för jag tänkte att, alltså jag var så bränd efter allt som hade hänt. Och tänkte att fuck tv, jag vill aldrig jobba med det igen. Mm. Folk är svin och jag liksom hade inget självförtroende. Och jag hade också ingen lust, alltså ingen lust till branschen eller till jobbet eller någonting sånt. Och sen så kom jag på när jag hade varit hemma ett år och han började på dagis att jag kan ju ingenting annat.
Vilket härligt år för dig.
Ja, det var blandat år. Men jag har ju inga andra skills.
Gud, jag har också väntat mig så här. Men sen efter det här tunga året kom jag på att jag kan ju inget. Jag hade väntat mig liksom en tonårstjejning.
Ja, okej. Det gick ner i moll istället. Mm. Nej, men alltså... Nej, jag kan ju inte så mycket annat, men jag kom ju också på, här kommer den då, eventuella tonartshöjning, den lilla tonartshöjningen kommer i att jag började också tänka på vad det var som gjorde att jag började jobba med tv överhuvudtaget.
Mm.
Och insåg att det var ju att jag älskar att berätta historier. Det är det som jag har gjort i liksom alla de olika branscher jag har jobbat i sen jag slutade gymnasiet. Jobbat med teater och film och på olika sätt framför och bakom kameran och allting. Och allt har ju alltid handlat om att jag brinner för att berätta historier som engagerar. Och så insåg jag att de år som jag hade liksom bakom mig då i tv-branschen så hade jag varit så fokuserad på just den här karriärstrappan som man också kan höra mer om i avsnittet om frilanslivet.
Där vi har valt att nämna det som den hierarkiska trappan.
Exakt. Och jag hade varit så fokuserad på den och ville verkligen göra karriär och hade gjort det också. Och insåg att när man jobbar som producent för i alla fall ett sånt stort projekt som jag gjorde så är man ju mest chef. Man gör ju inte tv. Man hjälper ju andra att göra tv. Och det är ju kul på sitt sätt, men det var ju inte därför jag började jobba med det här. Så att då så började jag, det var då jag började inslagsproducera igen. För att hitta tillbaks till lusten att jobba överhuvudtaget med det här. Så då gjorde jag det.
Och var det svårt? Eller möttes du av så här, det är ju du med portföljen som du tappar huvudet på kloakmannen. Som Elin var ner och hade fest med er alltså, under Kungsträdgården.
Nej, jag gjorde inte det för att... jag försöker minnas tillbaka. Alltså, nej, det var inte så att folk liksom var rädda att jag skulle slarva bort en ny miljon. Så var det inte. Däremot så...
De gömde inte kaffekassan.
Nej, det gjorde de inte. Och jag är ju bra på mitt jobb. Och det visste ju folk. Men däremot så möttes jag ju av en massa frågor, lite halvförtäckta. Så det gick ju så himla mycket rykten om det här och vad som hade hänt. Så att de första åren så fick jag ju liksom i varje nytt projekt besvara en del liksom frågor. Inte att folk så här ställde mig mot väggen, men folk undrade ju så här, vad fan hände där? Vi har hört om, och så har folk har hört olika liksom varianter av vad som hände. Så kan, det var väl det.
Kan du inte säga några rykten som blev som får iväg från sanningen? Vad fanns det för versioner?
Alltså jag minns inte exakt, för det har jag förträngt. men de flesta handlade ju om att det liksom verkligen var så att jag hade slarvat bort bara 1 miljon av oaktsamhet.
Så som du sa själv i podden och som vi döpte avsnittet till också. Undra varför folk trodde det.
Undra det. Ja, nej, men så det var ju liksom olika varianter av det. Att jag bara hade typ så här skitit i saker och varit oaktsam och liksom inte brytt mig. Vilket var ju så långt från sanningen som det kunde vara. Ja, så det var väl det.
Mm.
Och sen så kände jag faktiskt, nu blir det lite djupt här kanske, men alltså jag kände ju också att de första åren tillbaka i branschen så fick jag kände att jag ville liksom be om ursäkt till så många människor som jag mötte i projekt. Folk som hade varit i det här 112 på liv och död och jobbat med mig. För jag blev ju en person i det projektet som jag inte ville vara.
Alltså, rent personlighetsmässigt, tänker
ja,
du nu?
Mm-hmm. Verkligen. Och ja, men alltså, det kan vi ju prata mer om kanske i något annat avsnitt. Hur man bemöts som kvinnlig chef och vad det kan göra med en. Men för mig, det var inte bra. Och jag liksom var inte...
Hur blev du då? Som,
ja, men jag blev så otroligt ett kontrollfreak. Och väldigt hård. Nu låter det så klyschigt att säga så här, jag krävde så mycket av mig själv så jag krävde så mycket av andra också, men det var så det var.
Mm.
Jag kände hela tiden att jag hade kniven mot strupen och pressade så hårt, så då pressade jag ju andra också, som var liksom under mig, alltså precis det man inte ska göra. Och när jag liksom hade haft då det här året med föräldraledighet och reflekterat över det, så var jag också så här, men det här liksom gör mig till en person som jag inte vill vara, som jag inte mår bra av att vara, och som andra människor inte tycker om.
Men alltså gud, vilken fin insikt. Jag har faktiskt tänkt på det där ibland från andra hållet, eller ibland jag har några såna i huvudet när poletten har trillat ner, att det har varit någon som har varit över mig i något slags projekt eller så, som har varit väldigt hårda, stränga, otrevliga ibland. Alltså, och så har jag vid något tillfälle, kanske när man har pratat med dem på ett lite lugnare sätt om någonting, så har den här känslan att poletten trillar ner så här, men gud, den här personen är antingen stressad eller så tvivlar på sin egen förmåga, eller att det finns en osäkerhet bakom det här. Som man bara, just det som kan kännas så här hotfullt när det kommer uppifrån har ofta en grund. Det kan också ibland vara, alltså det där har jag också upptäckt ibland när folk är otrevliga. Nu säger jag inte att du var otrevlig, men i andra fall men att ofta är folk otrevliga för att de typ är socialt osäkra också. Eller så här, man tänker den här personen vill inte söka kontakt, alltså du vet, så här, det finns ofta en annan förklaring som när poletten trillar ner, bara, men gud, just det. Man tänker ofta att alla andra har sån genomtänkt plan med sitt sätt att vara. Så här, men nu är den är på det här sättet för att den vill trycka till mig. Ibland vill folk det, absolut. Men inte alltid faktiskt.
Nej.
Det bara råkar bli så.
Nej, men verkligen. Och jag insåg också, alltså sen så, efter det här så producerade jag ett annat projekt också. Då fick jag en annan insikt som var att den bild jag har av mig själv stämmer inte alltid överens med den bild andra människor har av en.
Berätta.
Och det var ju, alltså då var jag på ett helt annat bolag, helt annat projekt och helt andra människor. Och då blev det liksom som en konflikt-ish kan man säga mellan mig och en person som jag jobbade med i det projektet. Inte riktigt en konflikt, men det jag kände så här, oj, hon gillar inte mig. Det är någonting som gör att att hon inte vill lyssna på mig. Jag var liksom hennes chef där då, det är man ju när man är producent. Och jag kände så här, hon vill inte ta till sig det. Jag försöker verkligen, och då hade jag ju ändrat mitt sätt, tyckte jag själv. Och liksom la fram saker på ett mycket mjukare sätt och liksom schysstare sätt. Men jag kände bara, hon vill inte ta till sig det, hon gillar inte mig. Och så pratade jag med en annan av våra kollegor då om det. Att så här, vad är det som händer här? Varför funkar inte det riktigt mellan mig och den här tjejen? Och då så sa hon så här, den här kollegan, att ja, men Agnes, om jag ska beskriva det så här. Så om jag stod här i köket på det här bolaget du var på. Om jag står här i köket och tömmer diskmaskinen. Och så är det ingen annan här och jag känner så här, man kanske skulle behöva lite hjälp med det. Och så kom du in i köket. Då skulle jag inte be dig om hjälp. Och jag tänker, det här var ju jättemånga år sedan, men jag tänker fortfarande på det där. För det blev en sån himla aha-upplevelse för mig. För jag,
vilken tydlig beskrivning.
Det var en väldigt tydlig beskrivning. Men jag tror att vi stod där i det där köket då också. Så det var liksom verkligen en bild sådär, som hon målade upp. Men då insåg jag också att den bild jag har av mig själv som en varm, öppen person, typ så, som är liksom, jag tänker att jag är lätt att prata med, jag sådär. Det är inte den bilden de flesta människor har när man träffar mig första gången eller första gångerna. För efter att hon sa det så började jag undersöka det här när jag träffade nya människor. Ja.
Du bara, vill du ha hjälp med disken?
Och alla bara, nej, inte av dig.
Och så visade det sig, det var bara för att så här, du var värdelös på diska.
Exakt.
Det var det du bara.
Ja, hon bara, hon bara kraschar tallrikar och slänger miljoner omkring sig.
Det är Pippi Långstrump.
Exakt. Nej, men att, och då har jag fått det beskrivet för mig efteråt när jag har frågat människor så här, ärligt, vad är liksom vad var ditt första intryck av mig? Och då har nästan alla sagt att deras första intryck var att jag har hög integritet, är ganska kall och reserverad.
Va?
Ja, och det är intressant för att liksom, sen när jag pratar med mina typ bästa kompisar om det, så är de också, men så är ju inte du. Och då har jag insett, nej, men det är ju för att vi känner ju varann. Och jag kan ju ha en ganska så hård jargong ibland, eller liksom lite deadpan ton i så här, när jag pratar med folk, skämtar med folk och sådär. Och att mina vänner vet ju det, och upplever ju mig då förhoppningsvis som en trevlig, varm person, men att det är inte det första intrycket jag ger. Och det var en väldigt viktig insikt för mig att få, för det gör ju att jag, alltså när jag träffar nya människor nu, så som jag liksom, framförallt i jobbmässigt, där jag vet att så här, jag kanske är på en högre position och jag vill att den här personen ska känna att de kan komma till mig, att då måste jag verkligen anstränga mig för att visa det, för tydligen syns inte det.
Men gud vad spännande, för att det där som du beskrev är ju inte alls den bilden som jag var. Har du integritet? Vart du bara, vadå?
Nej, men
oj.
Nej, men det är det jag menar, att jag ser ju på mig själv som en person som typ inte har det. Alltså jag har inga problem att berätta personliga saker om mig själv eller alltså dela med mig av jobbiga grejer eller alltså vara tramsig eller så. Men inte det folk upplever.
Men spelar det någon roll då vilket sammanhang? För det här är ju superintressant. Vi har ju lärt känna varandra relativt nyligen.
Mm.
Och mitt första intryck av dig var ju, alltså precis tvärtom mot vad du där med diskmaskinen. Alltså jättetrevlig, positiv, härlig, ingen integritet. Men bara sen för att bara, gud, jag vill prata mer med dig. Du har jättemycket intressant att säga, du är jätterolig.
Det är liksom, gud, det är fortsätt. Så... det här är som att vara på spa för själen.
Men är det för att vi har lärt känna den mer nyligen, så att du bara så här, du anstränger, jag bara, nu ska jag inte vara så där kall. Eller är det för att vi lärde ju inte känna varandra i ett tv-projekt, utan i stand-up-sammanhang där det inte är samma press på det sättet? Eller, eller är det jag som är dålig på att läsa?
Jag var ju ett svin mot dig när vi träffades, för du bara, vilken skön tjej.
Vi har sån kul jargong. Då doppar mitt ansikte i toaletten. Och så jävla spontant.
Nej, men alltså jag tror faktiskt att det handlar om båda de grejerna. Både att jag har insett det om mig själv, så att jag anstränger mig när jag träffar människor som jag liksom vill ska tycka om mig eller så. Och sen att när jag började med stand-up och kom in i den världen, så tyckte jag att det gav mig, vad ska jag säga, alltså frihet att vara mig själv mer. I tv-världen, framförallt då när jag jobbade som producent och så kände jag liksom att det också krävdes av mig en annan typ av seriositet för att bli tagen på allvar, som jag kanske då liksom maxade, som jag kanske inte hade behövt, eller hade behövt, men det sket sig ändå.
Men och det där, jag tror också det är vanligt att när man gör någonting, liksom när man får sitta på en hög häst för första gången, då tror jag att man liksom automatiskt också är mycket mer spänd och liksom, alltså ju mer bekväm man är i en position, desto mer avslappnad blir man ju i liksom, man blir mer och mer bekväm i att bjuda på sina egna misstag och tillkortakommanden, för att man, alltså ju mer man känner att men folk har förtroende för mig ändå här, då kan man, då behöver man inte vakta någon position längre. Så det där kan ju också bara vara en effekt av att man, att man, ja, men helt enkelt behöver känna att man, den här gruppen gör att jag behöver bevisa mig liksom.
Ja, men absolut. Och sen så tycker jag att det finns någonting så himla härligt i just stand-up-världen och bland de människorna som är så tillåtande att, att vara lite knäpp på något sätt. Att, vet, jag kom till ett gig häromdagen bara och mådde inte toppen. Och då så, när någon frågade, ah, hur läget? Så sa jag bara, ja, det är inte så bra. Det är rätt kast. Men, och folk är så här, okej, fattar. Medan hade jag kommit in kanske på ett produktionsbolag, då hade det varit en stor grej att säga så här, till någon som man inte känner så väl heller då, att så här, hur läget? Det är kast. Jaha, nej men...
Men du lägger i vilrummet.
Ja, exakt. Och att då tänker man att folk kommer börja tänka om man är kommer klara av arbetsuppgifterna. Och man, så man måste vara liksom... I alla fall visar det som att man är på topp hela tiden. Medan, alltså stand-up handlar ju, alltså när vi går upp på scen så är det ju ofta det som är kast i ens liv som man pratar om. Eller saker man, som har hänt en som har varit jobbiga eller konstiga tankar man har och sådär. Så att man har liksom inte samma fasad som man behöver hålla uppe, tycker jag. Och det är så befriande. Inte att jag så här, åh, jag får äntligen gå runt och må kast hela tiden, för det gör jag ju inte. Men att om det är en sån dag, att så här, ja, men då kan jag bara vara det. Då behöver jag inte upprätthålla någon slags fasad.
Så sant. Det är något väldigt skönt med att vara, att jobba med att ens att erkänna sina tillkortakommanden och att det är tillgångar. Det där, vet du, jag tänkte på till och med en gång, att jag tror det har hjälpt mig jättemycket att inte vara så utseendefixerad.
Är det sant?
Jag tror jag hade haft mycket mer komplex om jag hade jobbat med någonting annat. För att nu så brukar jag tänka så här, men jag ska ändå bara vara komiker. Det är bara bra om jag ser lite lustig ut.
Men jag förstår vad du menar.
Man får ju väldigt mycket press i samhället i övrigt att man ska...
Så är det verkligen.
Så är det. Det är tufft. Och kanske till och med extra tufft att vara tjej. Men jag kände så här, nej, men jag har inte så mycket sånt. Nej. Jag måste fixa till det här eller det här. Utan bara, ja, men det är... Det är ju bra om jag...
Men så kände jag jättemycket när jag började med stand-up också. Att men till exempel så har jag ganska mycket tatueringar nu. Och det är ju så här, man jobbar som skådis och man säger det är inte bra, kanske ska jag täcka över dem, ha en långärmad tröja när jag går på den här castingen. Och men hur kommer det bli? Jag kommer inte få det där jobbet. Och också inom alltså, tv, inte nu när jag jobbar som inslag, men liksom, kanske mer som producent, att jag då så kanske jag hade liksom... kavaj på mig för att man skulle ta mig på allvar och sådär. Och det är alltså, när man kör stand-up så är det så här, det är ju bara som du säger, en tillgång. Allt som är annorlunda med en är ju en tillgång och något man kan skämta om eller ta tillvara på ett annat sätt. Man behöver inte dölja någonting liksom. Om man typ är ful i håret en dag, du kan, och man känner att man inte kan liksom bortse från det, man är fokuserad på det på något sätt, då kan man ju gå upp på scen och så säga någonting om det, eller om man har sminkat sig för mycket, eller det har runnit för det regnade på vägen till gigget, det blir bara en kul grej, medan om man, ja men så här, medan i ett annat jobb skulle det vara typ skämmigt.
Jag har ju väldigt konstig kroppshållning. Jag fick höra av en komikerkollega en gång. Jag ser ut som ett S. Alltså jag går som en farbror lite, så jag är jättesvank. Och sen så blir det som ett S. Och så går jag ofta väldigt långa steg med armarna på ryggen, brukar mina kompisar säga till mig, att jag går som en farbror. Och då, en komikerkollega har sagt till mig att min kropp ser ut som en kropp som ser väldigt kul ut när den ramlar. Men du, jag tänkte på en annan grej. Nu blir det ett långt svar, men det kan du få. Apropå det du sa innan, att hitta tillbaka till varför man faktiskt började med det här. Det är faktiskt exakt samma skäl till varför jag blev komiker. Mm. För att jag skulle ju bli skådespelare först.
Just det, sen spottade du en kasta i ansiktet. Ja,
jag insåg att jag hade en period precis när jag var klar med min skådespelarutbildning som jag gick på jättemycket castings och kände, fan vad jobbigt det är. Och gå på castings.
Ja, det är det ju.
Det är det. Och castarna kände också, vad jobbigt det är att hon går på våra castings.
Ja, ni var flera, det var flera som var glada över att du slutade gå på castings,
tror jag. Jag tror det var win-win för alla.
Många, de öppnade kava och kastade konfetti runt sig.
Hon är borta!
Elin har blivit komiker istället.
Torka våra ansikten! Hon har bytt riktning med sin konstiga kropp. Vankar hon iväg åt ett annat håll.
Spottar åt ett annat håll.
Hon spottar åt ett annat håll. Ja, men för då var det så här, jag tyckte det var mycket press. Och du vet så här, någon ska bedöma en hela tiden. Och så började jag tänka, precis samma som du. Vad är det jag egentligen tycker är roligt? Mm. Och vad är det jag tyckte var roligast hela tiden? Och då kom jag på att, men gud, det är ju humor och improvisationsteater var det då också.
Just det.
Så då började jag med det och fick jobb på en improvisationsteater. Och den vägen gled jag in på humor och stand-up. Och så var det jag fick jobba med.
Det där tror jag är ett jättebra tips för alla som funderar lite på vad de håller på med. Och är det verkligen det här jag ska göra? Och sådär. Att fundera på varför man började intressera sig för... Om vi pratar underhållningsbranschen då, alltså varför man började intressera sig för det från första början. När jag är nere och undervisar på den här tv-produktionsutbildningen där jag är lärare, då...
Så tänk efter, vad gör jag där? Jag sitter mest längst bak i klassrummet och kastar sudd. Men det är ju jag som är lärare, just det.
Det är så. Ja, nej, men då så brukar jag alltid börja min kurs med att liksom, alla elever får säga kort vad de gör där. Mm. Så varför börjar man den här utbildningen? Vad är det vad är ens brinn på något sätt? Och det är ganska...
Vad svarar folk då?
Många säger det att man tycker om att berätta historier. Men folk har ju... Det är ju en bred tv-utbildning, så det handlar inte bara... Jag håller ju en reality-kurs där, men folk går ju där som vill jobba med långfilm eller tv på olika sätt, eller jobba med teknik, eller vill bli fotografer. Så alla har ju ganska olika anledningar vad det är de brinner för och tycker är roligt. Men jag tycker att det är en sån bra grej medvetandegöra det för sig själv. Varför är jag här? Mm. Vad är det jag vill göra? Mm. För då är det ju också både lättare att motivera sig när det känns tufft eller går dåligt eller jobbigt på olika sätt. Och det är också lättare att till exempel så här, tacka ja och nej till projekt. Ja. Alltså veta det som vi också har pratat lite om tidigare. Så här, vad ska man tacka nej till? Vad ska man tacka ja till?
Verkligen. Jo, att liksom inte bara glida med. Mm. Mycket sant.
Ska vi gå vidare?
Vi går vidare. Fler frågor. Nästa fråga. Har ni sett Sveriges mästerkock? Nej.
Nej.
Nästa fråga.
Ska jag ta en fråga?
Ja, tar du. Mm.
Jag har fått en fråga. Hur väljer ni era gäster?
Mm. Mm. Bra fråga. Vi har ju faktiskt fått en till fråga här. När kommer avsnittet med Fredrik apropå gäster? Och det har ju, när det här sänds, redan sänds. Så exakt. Det är bara Och jag antar att du inte hade ställt den här frågan om du hade ställt den när det här avsnittet sänds.
Just, om du hade kunnat resa i tiden 2 veckor fram, då hade du inte ställt den här frågan. Men det är få som kan resa i tiden, så att jag förstår ändå att frågan ställs.
Frågan var bra, och svaret är, det var typ förra avsnittet eller något.
Exakt.
Ja, som, och det, han var ju en gäst, och sen har vi haft Caroline Trollkar.
Mm.
Och
hon har också, och Caroline Ravn.
Ja, hon har ett efternamn också. Men jag föredrar Trollkar, Caroline Trollkar. Och Martina från Farmen.
Ja, men precis. Och vi kommer ju ha många fler gäster framöver. Och ja, men vi väljer väl våra gäster enligt principen folk som har relevant erfarenhet av det vi pratar om och som vi själva är nyfikna på.
Mm.
Och som också kan ge en bredd. Så vi kan prata om många olika ämnen. För jag menar, du och jag har jobbat i många olika underhållningsbranscher, men inte alla såklart. Ingen av oss är trollkar till exempel. Så det har varit svårt att göra det avsnittet, bara du och jag.
Gissa. Nej, men precis, vi vill ju ha täckning för vad vi säger. Mm. Det är jätteviktigt. Om folk ska få ut någonting av det här så vill vi ju inte bara sitta och gissa. På...
Undra hur det är att jobba som trollkar. Kan det vara kul. Som... Nej, för att vi är ju inte 2 killar som poddar. Där exakt. Man bara sitter och gissar.
Och vi vill ju täcka upp, alltså ambitionen är ju att täcka upp så stor yta av underhållningsvärlden som finns.
Ja.
Och sen också, men verkligen, sånt som vi själva är nyfikna på.
Mm. Ja, jag har en till fråga här som jag tror vi har fått lite liknande frågor på också. Hur tänker ni kring löneförhandlingar?
Ja.
Visst har vi fått lite fler sådana?
Ja, apropå liksom vanligaste frågan som vi brukar få. Det är många som har... Vi har några till här, till exempel, hur mycket tjänar ni på ett stand-up-gig, det lägsta och det högsta, hur funkar det med pengar, lön, eget bolag eller anställd, räcker pengarna innan nästa projekt?
Just det. Och ja, men precis, och en fråga är ju också, när ska man börja ta betalt för stand-up? Gig. Men det var många frågor här. Vad ska vi börja med?
Ja, men jag tycker jättebra frågor. Och det här verkligen. Tycker jag absolut att man ska prata mer om. Och hjälpa varandra faktiskt i branschen för att veta. För det är superklurigt. Speciellt när det kommer frågor från företag och sånt så kan det vara...
Om du pratar stand-up nu.
Nu pratar jag stand-up, precis. Och från när man får frågor från företag så har ju också företag väldigt olika bild av vad det ska kosta.
Mm.
Och jag tänker så här... Jag kommer inte säga någon specifik summa nu, för att då blir det lite som att jag sätter mitt pris.
Mm.
Och det kan jag inte göra, för det är så himla olika beroende på förutsättningar. Och jag vill inte heller säga pris nu som alla som bara, okej, men då är det det som alltid gäller, bra. Då är det...
Exakt, det kan ju apropå då hur man ser på löneförhandlingar försvåra i en löneförhandling.
Verkligen.
Om det är någon... företagsboss som lyssnar på det här avsnittet om 2 år när du tar mycket mer betalt så kommer man säga, eller hon, det kan också vara en kvinnlig chef, lika bitchy som jag var, som bara, jag hörde i det här avsnittet att du tar, så att det är det blir. Nej, men exakt.
Nej, men exakt, precis. Och det har ju att göra framförallt med att olika förfrågningar, det finns olika förutsättningar. Och för det första, när det kommer till stand-up så är det jättestor skillnad på ett klubbgig och ett företagsgig. Och ett klubbgig brukar man ju ta mindre betalt för, men även där finns det jättestora skillnader beroende på hur mycket publik det är, hur mycket publiken har betalat, vad man, om man själv är support, headline eller konf.
Mm.
Det kan också ha att göra med så här, vad man själv tycker är värt att typ åka långt för att göra ett gig. Är det nära i Stockholm? Och ibland liksom, men det här kan jag lika gärna springa förbi och göra utan... Och verkligen, när det kommer till stand-up-gig så gör man ju också många gratis-gig för att jobba fram nytt material.
Mm.
Så det är ju en del av vad stand-up-komiker. Man gör gig också gratis.
Mm.
Det kan också vara ibland så här, man har någon kompis som har startat en klubb, alltså man vill vara schysst. Alltså det finns så många anledningar till att lägga sig olika där.
Mm.
Och när det kommer till företag så spelar det roll med hur många gäster. Alltså man får tänka lite så här, det här blir, vad skulle biljettpriset bli per person?
Mm.
Så hur stort företag är det? Kräver det förberedelser? Hur mycket? Ska jag specialskriva material? Ska jag bara köra mitt vanliga material? Och också som till exempel, jag fick en förfrågan som var om 2 år. Och då sätter jag ett högre pris såklart, för att det kostar för mig att binda upp mig ett datum om 2 år.
Mm.
För det kan ställa till det. Då vet ju inte jag alls vad som ligger runt omkring. Då det blir en jätteuppoffring att man kanske är mitt i någon inspelning som man måste tacka nej till för att det här har man skrivit kontrakt på. Så att det finns jättemycket som gör att det kan skilja. Men med det sagt, att jag inte ger liksom en prislista här och nu, så tycker jag vill verkligen uppmana folk i branschen att prata med varann. Om någon frågar mig personligen, privat, så säger jag alltid vad jag brukar ta i olika sammanhang. Och det tycker jag man ska göra innan man tackar ja till ett jobb, om man inte riktigt har koll på vad kan man ta för här. Hör av dig till någon som har gjort samma typ av jobb eller samma typ av gig, fråga vad tog du, så att man liksom hjälper varann att hamna på en rimlig nivå, så att inte heller branschen blir att den som är bäst på att förhandla får mest betalt. För det är så stor skillnad, och även i tv-branschen, det är ju vanligt att folk som gör samma jobb har helt olika betalt, bara för man har varit olika bra på att förhandla.
Mm.
Och det är liksom egentligen bara bra för arbetsgivarna att man inte ska prata pengar.
Verkligen. Jag får ju samma typ av fråga när det gäller tv väldigt mycket. Och jag tänker exakt likadant där. Att det är svårt att sitta och säga nu. Eller svårt är det ju inte. Hade ju varit ganska lätt att säga. Men det är liksom, nej, men det vill man inte göra. Men jag svarar också alltid när folk frågar. Sådär, jag får ju mycket frågor. Framförallt om när man tar dagsgage betalt för en dag. Vad kostar jag då? Och då säger jag alltid det. Och att det kan ju också skilja givetvis. Men att hjälpa varann. Ja, exakt det du sa, fast i andra ord.
Ja, men verkligen. Och det är också så här, såklart kan man inte sedan använda det som argument mot arbetsgivaren, att man säger, ja, Agnes fick det här, då ska jag också ha det här. Så funkar det inte. Utan det är mest för att skaffa sin egen koll.
Ja.
Vart det är rimligt att ligga. Och som sagt, när det kommer till företagsförfrågningar, en del har liksom, för en del är det liksom inga problem att punga ut hur mycket pengar som helst, och en del ser på en artist som en konsult som bara, men våra konsulter, de får ju 1000 kronor i timmen, så, och du kör ju bara en halvtimme här, så, alltså, du vet. Så alla har inte riktigt koll på vad man ska placera in en komiker, men företagsgig ska man alltid ta betalt för, alltid.
Ska vi svara på den här, det är ju också en ekonomi- och stand-up-fråga som är så här. Jag är nybörjare inom stand-up, jag har kört några privata gig. Svårt det här med att ta betalt, ser det också som träning. Men när kan man börja ta betalt och hur mycket ska man ta? Och det är ju en jättebra fråga, när kan man börja ta betalt när man kör stand-up? Och svaret på det är ju tyvärr när folk vill börja betala för den.
Mm.
Just inom stand-up så är det ju verkligen, vad ska vi kalla det, tillgång och efterfrågan.
Det är marknadsekonomi helt enkelt.
Ta fram din aktieportfölj nu. Nej, men det är ju verkligen så. Alltså, jag till exempel började ju med stand-up för 4,5 år sedan. Och första året så fick jag inte betalt för någonting. Det är ju få som får det. Och då så, jag till exempel såg det som en investering i min karriär att själv betala för resor, boende, för att kunna komma ut i landet och liksom visa upp mig, om man kan kalla det så, på olika klubbar och träffa människor, nätverka så att säga, och träffa olika klubbägare och bara visa vad man går för. För det är ju en annan grej, men det är klart man kan skicka klipp och sådana saker, men det är ju alltid bäst att vara på plats. Så då gjorde jag det, och det var ingen jävel som ville betala för det, och sen så hade man träffats en gång och folk hade sett den, och då började ju folk höra av sig och säga till exempel att vill du komma hit till den här stan och gigga på min klubb, vi betalar resa och boende, men du får inget gage. Och då var ju det liksom ett steg uppåt. Då ville folk göra det, så då kunde jag kräva det. Eller man ska säga, nej, det kunde jag inte göra. Kunde jag inte alls kräva. Men då ville de göra det, så då kunde jag få det helt enkelt. Och sen så kom liksom nästa steg där jag är nu, där folk hör av sig och säger att det är resa, boende och ett gage som man förhandlar. Liksom. Så att man kan säga, det korta svaret på när kan man börja ta betalt när man kör stand-up är ju när folk börjar erbjuda betalt. Mm.
Man kan ju se det lite som en praktikperiod. Alltså för att stand-up finns ju ingen utbildning för, utan man lär sig genom att göra det. Och då på samma sätt som att man kanske tar studielån och investerar för framtida jobb i att man pluggar ett tag eller att man är lärling eller vad man nu är, så är man, så man gör sin praktik till början. Så precis, alltså det är ju inte riktigt man själv som bestämmer när man går från rookie till proffs, utan det kommer marknaden att berätta för en. Och det kan, för vissa så tar det typ några månader och för vissa tar det massor med år. Där är det verkligen hur bra man är och hur bra man är på att visa upp sig, precis som du säger. Mm. Man liksom, det är en bransch som bygger på att man får jobb genom att folk har sett den på andra ställen. Men sen då när man väl då har gått från att vara en rookie till en komiker som får betalt, där är det ju jättebra att alltid fråga om deal. Alltså man ska inte vara rädd för, om någon hör av sig, ibland får man ju frågor som bara är, kan du de här datumen på den här klubben? Och fråga om dealen först, för också vi hjälper varandra som komiker genom att signalera att så här, en komiker är inte något man får gratis. Alltså det kostar, en bra komiker kostar pengar. Liksom, så att man för mycket liksom, gratis gig leder ju till att man sätter kulturen i branschen av att nu är det här, en komiker är gratis. Liksom. Så man ska alltid fråga. Och det kan man också göra. Alltså det ska man inte vara rädd att göra för tidigt heller. Att om det inte sägs någonting om pengar, fråga i alla fall. Och sen får man väl ta ställning till om det var ett gratis gig eller inte.
Om man tycker det är värt det eller inte.
Ja, vad man tycker det är värt för egen del. Just med klubbar så brukar det ju oftast vara så. Det är ofta komiker som driver klubbarna också som har bra koll på vad som är en rimlig, ett rimligt gage för support, conf, headline. Så då brukar det oftast vara ett gage som man blir erbjuden, liksom, som är rätt samma för alla. Så just på klubbgig så brukar det mest vara att ta ställning till ja eller nej. Är det värt för mig att åka till Göteborg för det här gigget, för det här gaget eller inte? I vissa fall kan man förhandla, men framför allt företagsgig ska man förhandla. Och där, även om man är osäker på om man har gått från rookie till betalkomiker, om man får någon fråga så där tidigt, att ja, men det kanske är någon kompis som har jobbat på något företag eller så, ta betalt. Det är företag som ska betala, alltid.
Ja. Hade vi någon mer ekonomifråga, va?
Ja, då ska vi se här om vi har täckt.
För det var någon som, alltså vi, det har varit mycket frågor, men det var någon som du läste där som var bra, tyckte jag.
Ja, nu ska vi se.
Alla frågor är bra. Alla är bra, alla är lika bra.
Verkligen. Ändå här, hur funkar det med pengar, lön, eget bolag eller anställd? Räcker pengarna innan nästa projekt? Ja.
Ja, det är en ganska stor fråga. Vi pratade lite grann i det här i vårt avsnitt om frilansliv. Men jag skulle säga att alltså, både som komiker och inom tv och om man jobbar med teater eller film eller annat, så är man ju oftast, har man ju oftast eget bolag, skulle jag säga. Alltså jobbar man på ett produktionsbolag kan man ju kanske ha en anställning, men det är ju vanligare att man frilansar och att man driver sitt eget. Och jag vet inte, jag skulle väl rekommendera det eftersom man brukar tjäna på det ekonomiskt. Och kunna kanske dra av för teknikinköp och sådana saker som man ju inte kan göra om man är anställd någonstans. Så jag brukar rekommendera det och också då i samma andetag rekommendera att ha en bra redovisningskonsult. om man är som jag och inte kan någonting om pengar eller siffror. Så för mig är det jättemycket värt att driva eget bolag och ha en bra redovisningskonsult som kan hjälpa mig med konstiga blanketter som man får.
Och också en enskild firma, man kan ju ha enskild firma eller aktiebolag. Enskild firma är inte så jättesvårt att dra igång. Och det kan man ju ha samtidigt som man också gör jobb på lön. Så jag gör absolut mina flesta jobb att jag fakturerar via mitt företag. Men till exempel när jag är inne på radion och sådär, då gör jag det på lön. Så att det ena utesluter inte det andra. Det är liksom, man har inget att förlora på att starta upp en enskild firma.
Nej. Jag vet inte riktigt hur det funkar med enskild firma. Jag har ett aktiebolag, men jag tänker på den frågan också som var inbakad i det där, räcker pengarna till nästa projekt? För mig så gör det ju det eftersom jag har ett bolag där alla pengar kommer in på ett företagskonto och sen får jag ju liksom lön av mig själv till mitt privata konto varje månad. Och jag tar ut en inte så jättehög lön för just av den anledningen att jag vill liksom bunkra alla mina pengar på företaget.
Vad tar du ut då?
I månaden av mig själv.
Ja,
men typ 20... Det har varierat lite, men typ mellan 20 och 30 i lön.
Före skatt eller efter skatt?
Jag vet inte.
Vad får du in på kontot?
Aha. Det är nog före skatt.
Före skatt.
Är det nog. Ja, precis. Så det har varierat lite och så har jag tagit ut när liksom branschen gick åt helvete i höstas, så tog jag ut, då tror jag tog ut 20 före skatt. Och klarade mig på det. Men det var ju just för att jag vill vara säker på att de pengar som jag dragit in tidigare under året ska räcka tills mitt nästa projekt. Och det tänker jag också är svårare att hålla koll på om man liksom är anställd och man får in massa pengar kanske under en period på sitt liksom privata konto, så känns det som man har jättemycket pengar och så gör man av med dem och sen plötsligt får man ingen lön längre. Och att det är lite svårare och, alltså jag behöver just det där att så här skilja liksom företags, alltså skilja på pengarna. För jag är inte så bra på det.
Ja, men och då är ju AB perfekt. För enskild, kan vi säga, till om det är någon lyssnare som inte vet, där är ju liksom ens företag, det är liksom knutet till en som person. Mm. Så man kan ju ha samma, liksom, man kan ha ett företagskonto på sin, alltså som bara står bredvid ens privatkonto på samma bank. Liksom. Mm. Man kan till och med ha att man har samma konto för sina privata pengar. Och,
okay.
Men det blir lite jobbigare att hålla koll på då. Men det man gör då istället är att man gör egna uttag, kallas det. Så att det pengarna man får in på enskild firma kan man räkna med att ungefär hälften försvinner i egenavgifter.
Mm-hmm.
Så det är det man sen behöver skatta för. Liksom. Så det, jag tar ju inte ut någon så här varje månad lika mycket lön, utan jag går in på mitt företagskonto. Jag har det ändå på ett eget konto. Liksom. Och så när det är slut på mitt privata, och så tar jag ut ett eget uttag, och då kan man välja vilket belopp man tar ut liksom. Men man ska bara ha koll på att det då sen finns kvar motsvarande summa som sen kommer försvinna i egenavgifter.
Ja, jag fattar. Gud, det skulle jag aldrig klara. Jag måste ha liksom gränser för jag måste börja sätta gränser.
Ska vi ta någon fråga till och sen göra till frågeavsnitt?
Ja, så gör vi.
Ska vi göra det?
Ja, så gör vi.
Ska vi ta den sista och sen är det slut på del 1?
Vi tar den sista, då har jag en bra snabbisfråga här som vi har fått. Agnes, be din mor berätta i något avsnitt om bakom kulisserna på varuhuset.
Ja!
Kul!
Ja!
Kul ju. Alltså för de som inte vet så är ju min mamma skådis och spelade... tror en av huvudrollerna i både Varuhuset och en serie som hette Lösa förbindelser, som var Sveriges två allra första såpor. Hon måste ju vara med.
Ja, och jag är också nyfiken, det sitter en löpsedel i din hals som jag fortfarande inte fått svar på vad som menas med den, som jag vet är kopplad till henne.
Just det.
Så hon får bli gäst.
Ja.
Det spikar vi. Men alltså, vi har väldigt många frågor kvar. Ska vi göra så att vi gör till frågeavsnitt helt enkelt?
Ja, men det gör vi.
Så knyter vi säcken här och så fortsätter vi nästa avsnitt och svara på fler.
Ja, toppen.
Pratar om grejer, jätteintressanta grejer.
Elin och Agnes i en podd som heter Bakom kulisserna.